Det här är en podd från Svenska Yle.
Nu har vi funderat och spekulerat så mycket om vad som ska hända i USA och i det amerikanska presidentvalet. Så en sån här dag tycker jag att det skulle vara lite bra att titta bakåt och vad det är som har fört oss hit. Och vad det är då som har fört president Donald Trump till makten. Just nu när nyhetspodden från Svenska Yle spelas in är det tisdag den 3 november och klockan är 12:30 finsk tid. Och om några timmar öppnar de första vallokalerna. Andreas, när jag tog kontakt med dig om det här, om du kunde vara med i nyhetspodden idag, så sa du att vi skulle prata om tiden med Trump, så sa du, din första kommentar var att okej, 4 omtumlande år.
Ja, det sa jag säkert. Ja. Det hade ju nog varit, det måste man nog säga.
Verkligen. Andreas Elving är alltså med mig här i podden. Andreas följer utvecklingen i USA eller amerikansk politik noggrant. Andreas Elving är till vardags politisk sekreterare för Svenska Folkpartiet, men här då i nyhetspodden i egenskap uttryckligen som USA-kännare. Men som jag sa, alltså 4 omtumlande år, men det som jag funderar på här på sistone är det att Trump blev ju inte vald i ett vakuum. Det fanns ju en tid före 2016 när han blev vald och det fanns ju en lång rad saker som ledde fram till det. Var ska vi börja, tycker du här?
Ja, det är en bra fråga. Ja. Den listan var ju nog kanske väldigt, väldigt lång. Jag skulle nog nästan vilja gå ganska långt tillbaka i tiden, ren till tiden när Sovjetunionen föll. Mm. Och det visade sig att den västerländska världsordningen, så att säga, som USA representerar, var den som segrade. Och från den tiden så såg man en sån här linje som, där var det verka vara så att fler och fler länder går över till demokratin. Sen kom förstås 9-11 och kriget i Irak som skakade om allting. Mm. Sen valdes Barack Obama och igen så tyckte man på något sätt att nu är vi tillbaka på den här linjen som bara bär åt det bättre hållet hela tiden, tror jag många tänkte. Mm. Och i det läge så börjar ju sen populismen frodar på många håll. Mm. Också här i Finland fick vi populister som blev betydligt mer framgångsrika i opinionsmätningar och i val. Och på något sätt så kanske det kulminerar sen i den här Brexit-omröstningen när plötsligt skulle allting också förändras. Europeiska unionen skulle splittras när Storbritannien åker iväg. Och i den liksom omtumlande verkligheten sen så var det presidentval i USA 2016.
Ja, precis. Så en lång rad händelser som förde fram till det då. Och primärval som det är då där de båda partierna vaskar fram sina kandidater. Och när Donald Trump gav sig in i det spelet så var det ju nog ingen som trodde att han skulle bli vald. Eller väldigt få, skulle jag säga.
Ja, det var nog väldigt få. Ja. Det var det också i det republikanska partiet. Ett parti som ändå hade under Obama-åren blivit mer, ska vi säga, populistiska nog på många sätt och börja bryta normer och så här. Och, så ändå var det nog ett traditionellt politiskt parti ännu under primärvalsprocessen, i alla fall i början av den. Och flera av de politiker som stod emot Trump var ju väldigt kritiska. Också sådana som sedermera har fallit in i led. Jag tänker på Ted Cruz till exempel, som vägrar säga att han stödde Donald Trump under den republikanska kongressen, partikongressen 2016. Jag tänker på Lindsey Graham till exempel, som nu har ett tufft val i South Carolina, som nu helt och hållet senator Lindsey Graham omfamnar Trump. Men då var mycket tydlig med att han ansåg att Trump var en katastrof för det republikanska partiet. Och väljer vi Trump så kommer vi att gå under och vi kommer att förtjäna det, har han sagt. Mm. Och jag tänker på Marco Rubio till exempel, en som kommande kärna då från Florida, som Trump förlöjliga helt. Och Marco Rubio också gav tillbaka och sa att Trump hade små händer och det måste ju betyda någonting. Och spelet var fult och liksom både etablissemanget och de mera populistiska delarna av det republikanska partiet som Marco Rubio till exempel representerar var nog starkt emot Donald Trump. Mm. Men sen visade sig att väljarna hade, de republikanska väljarna hade en annan åsikt.
Ja, för här fanns ju då en underström, eller det kanske inte ens var en underström, den började väl bli ganska tydlig med då det här missnöjet med etablissemanget. Och det här har vi ju sagt jättemånga gånger när vi har pratat om Trump, men det är ju det ändå man faller tillbaka till. Jag hörde så en tv-dokumentär här precis nyss där Steve Bannon som var Donald Trumps strateg, chefstrateg under valet, han är det inte mera, men i varje fall han formulerade så här att Trump visade långfingret åt etablissemanget och etablissemanget hade inget svar.
Ja, det är ganska väl uttryckt på något sätt. Ja. Donald Trump på riktigt bröt mot alla regler och visade att han spelade inte alls med de reglerna som fanns. Så det fanns egentligen inget svar att komma med. Man försökte med olika sätt, men ingenting fastnade på Trump. Men samtidigt hade det nog också mycket att göra med den här politiska kulturen i USA som är ganska mycket underhållning. Det finns kabel-tv-kanaler som visar politik i princip 24 timmar i dygnet. Och Donald Trump var ju expert på att utnyttja det här och vara spännande och komma med något nytt och ge liksom löpsedlar varje timme nästan för dem att föra fram. Och det påverkar garanterat också den gratis medietid Donald Trump fick i den kampanjen, så påverkar nog valresultatet ganska mycket.
Mm. Ja, för det är ju någonting han verkligen kan, som du säger, det här tv-mediet och underhållning. Och det är ju där, det var ju på det sättet han blev känd som programledare då, eller domare i den här The Apprentice. Och det här har han ju eventuellt då fört honom ända till presidentposten. Inte bara kanske. Men.
Ja, nej, men så kan man nog säga att han spelade en framgångsrik affärsledare på tv. Och sen lyckades han utnyttja den imagen till att börja då spela politiker. En helt annorlunda politiker i och för sig. Men en som blev president.
Mm. Men samtidigt så tänker man ju då att någonting annat måste ju ändå ha funnits, för det var ju, han fick ju ändå, okej, det var jättejämnt i valet när han vann över Hillary Clinton, men det måste ju ha funnits någonting annat, och det var etablissemanget, misstron mot etablissemanget, och så var det då hans just förmåga det här att identifiera vad som är bra show och så här, men ja, var det liksom det som förde honom till makten? Finns det något annat här?
Jag tycker att vi ska komma ihåg att han vann ju med väldigt, väldigt liten marginal. Mm. Det var tre delstater som tidigare hade varit tryggt demokratiska som föll så att säga med en jätteliten marginal. Det handlar om några tiotals tusen väljare igen, bland en väljarskara på tiotals miljoner som de facto avgjorde det här valet. Så att det var ju nog nära att det inte skulle ha gått så här. Då kanske vi skulle ha haft en helt annan, då skulle vi ha haft en annan dialog kring också bakgrundsfaktorerna. Men det är klart, det fanns ett missnöje mot etablissemanget, och det är ju inte unikt för USA på något sätt. Det har vi sett i hela världen där populister nu igen klarar sig hyfsat bra på många håll. Och det missnöje lyckades han utnyttja på ett skickligt sätt. Det här att politiker bara skor sig själva och lyfter fram sina vänner och på din bekostnad så bränner de en massa pengar. Och sånt här som Trump förde fram. Och också det här att alla jobb käppas ju bort. Mm. Att den stackars arbetaren blir där och står med svartepetter i handen när fabrikerna flyttar till Kina. Sån här retorik använder ju Trump väldigt effektivt, vilket ju är ironiskt eftersom Trump, om någon, produkterna han har sålt med sitt namn, har nästan alla uteslutande varit gjorda i Kina tidigare. Han har liksom dragit nytta också av det, att man har kunnat producera saker mycket billigare på annat håll. Men det blev i alla fall ett starkt tema för honom som också gick hem.
Ja, precis. Det var ju då Make America Great Again där det här ingick, och en sån här, vad ska jag säga, nationalistisk ekonomisk syn på något vis. Men det som jag tänkte på också nu då när Trump har varit president under de här fyra åren, så är det ju många, ska vi säga så här, i Europa som minns då Barack Obama med stort vemod och tycker att allt var bättre då. Men var det så att Obama också var en del av det här etablissemanget som då så pass många ändå vände sig emot?
No, Donald Trump utmålar ju Obama som en elitist,
ja.
och som en som en kändis, en celebrity. Det fanns ju en känd valreklam som användes mot Obama, där var man så hur han hyllades av folkskarorna,
ja.
Och man blandade sen in med bilder av Britney Spears och liksom sa att han är den största kändisen i världen. Och liksom den biten lyckades Trump sälja in ganska bra och på det sättet måla eller ge folk en bild av Obama som kanske var en annan. Jag menar, vi ska komma ihåg att Obama kom från svåra förhållanden, fattiga förhållanden, växte upp utan sin pappa, jobbade hårt och blev en toppstudent kan man väl säga världens främsta universitet på Harvard. Och liksom har nog gått från klarhet till klarhet och visa att han är ju egentligen den amerikanska drömmen personifierad. Medan Donald Trump är en rikemansson som har ärvt en massa pengar och förlorat dem på en massa vansinnig spekulation. Så att kontrasten kunde ju inte vara liksom större, kan man säga. Och ändå lyckades man vända det allting till sin spets.
Ja, precis. Och någon sa att Trumps presidentvalkampanj egentligen började när han 2011 var det väl offentligt uttryckte då den här misstron som sen blev en jättestor grej om Barack Obama verkligen var född i USA, och det måste man då vara för att bli president i USA. Och det blev ju en hel rörelse av det här då, Birther Movement, där Trump gick i spetsen.
Ja, den här rörelsen fanns ju innan Trump, men han på något sätt tog den till sig,
ja,
och blev det stora ansikte för den. Och det anser ju nog många att hade rasistiska toner, att första gången det fanns en svart president så skulle man ifrågasätta huruvida han var född i USA eller inte. Och i och för sig, han hade en pappa som kom från Kenya, och det är klart, det fanns förstås, som jag sa, en ganska jobbig barndom också där, med en pappa som stack bort och så vidare. Så det fanns också vissa ingredienser där som det var lätt att snappa upp och fortsätta med som Trump gjorde.
Så om vi tänker på det som ledde Trump till valsegern 2016, så kan man se det här ett spår är ju då så att säga den här stora bilden med en växande populism, inte bara i USA utan i Europa, missnöje bland den lilla människan så att säga inom citationstecken, för att jobben försvinner, etablissemanget lyssnar inte. Det var liksom den här stora bilden, men sen var det också väldigt mycket som hände just precis före valdagen då för 4 år sedan. Och då var du också i Washington och följde med alltsammans på nära håll.
Ja, jag var ju i USA under valet. Mest var vi i Washington igen, nog en sån här elitistbubbla måste man säga, och träffa tankesmedjor och andra där alla var helt säkra på att det blir en stor seger för Hillary Clinton, och det kommer att vara klart tidigt på kvällen redan och så vidare. Man kunde liksom inte tänka sig att väljarna skulle välja en sån kandidat som Donald Trump. Men det hände, som du sa, väldigt mycket där innan.
Ja.
Vi hade till exempel då FBI-chefen Comey som nog tjabblade rejält och gjorde många märkliga utspel innan valet. Han kom med ett brev som publicerades och höll en presskonferens där han talade om hur man återupptar utredningen när det gäller Hillary Clintons e-postmeddelande som hon då hade skickat via en privat server.
Och vilket hon inte skulle ha fått göra.
Och det får man inte göra när det handlar om hemligstämplat material.
Precis.
Det var den stora grejen, och det skakade om på något sätt. Det fanns en inbyggd misstro mot Hillary Clinton, och Clintons representerar på något sätt en sån här unken politisk kultur som alltid hade funnits med. Bill Clinton är ju känd för sina lögner och sina sexskandaler och annat. Och det fanns en sån här unkenhet som var ganska lätt att exploatera för den andra sidan. Och så kommer det just före valet kastas en ny sån här dimridå fram där var hon misstänks, eller hennes e-post medan ska utredas, har hon begått ett stort brott. Och det är klart att det hade säkert betydelse. När valet var så jättejämnt så måste man ju nog se på alla de här olika sakerna som hände. Och hände också Rysslands inblandning, Facebook som tillät missinformation spridas riktat till olika väljargrupper och så vidare. Det är klart att sånt hade betydelse.
Men en annan sak som också kom i sista stund och som ju beskrivs som den här oktoberöverraskningen, som är någonting som alltid finns och någonting som dimper ner precis i sista stund. Så det var ju Donald Trumps beramade uttalande grab them by the pussy när han pratade om kvinnor han har träffat i sitt liv. Så det var ju också en skandal som briserade just före.
Ja, det var en inbandning där Trump inte visste att micken var på och inspelningen rullade när han åkte i en buss tillsammans med några andra och skröt och höll på och berätta om sina ärövringar bland kvinnor på ett väldigt fult sätt. Och det här, när det här beskedet kom ut så trodde man att det här är den här oktoberöverraskningen som kommer att sätta sista spiken i kistan för Trump. Och också Trumps kampanj var väldigt tappa hoppet då och tänkte att nu var det här över. Men det fanns S i rockärmen då. Vi vet att Ryssland samarbetar med Wikipedia som samarbetar med människor som stod Donald Trump nära, Roger Stone till exempel, som gjorde att just när den här skandalen var som störst så kunde det dumpas en massa såna här läckta e-postmeddelanden med genant information om demokraterna. Och som visar också om misstroende inom demokraterna mellan Bernie Sanders gäng och Hillary Clintons gäng så att säga. Och man kunde röra om i grytan. Och plötsligt så blev den där stora, Trumps stora skandal, bara en del av ett hav av skandaler där alla politiker nu är lite... Ingen är liksom bättre än någon annan.
Fifflar och har sig, och ljugar och har sig. Och sen hände det och sen var det valdagen. Och som du sa, det var ju inte många som trodde att han skulle bli vald. Inte ens på valdagen och inte ens på valnatten och inte ens på valmorgon. Så trodde ju folk i det sista att det är Hillary Clinton som vinner.
Så är det. Och så var det för oss också. Vi var flera stycken härifrån som var där. Och vi besökte ett par dagar innan valet, några valmöten. Och först med demokraterna, då var det faktiskt Joe Biden som talade i Harrisburg i Pennsylvania. En ganska sån här, vad ska vi säga, städad tillställning med det här artiga människor. Sen åkte vi iväg till Leesburg, Virginia. Där Donald Trump skulle komma och hålla sitt sista valmöte innan valet var det tänkt. Han kom jättesent, han kom flera timmar för senat mitt i natten. Men stämningen var på topp, det var köer i kilometer och karnevalstämning. Och man märkte att de här människorna, de hade roligt på ett helt annat sätt än på det demokratiska valmötet. Och det här tycker jag nog återspeglar också lite den situation vi har ännu idag. Det är en folkrörelse, det är karneval när Trump drar fram. Och det är klart att sånt också har betydelse.
Och nu har 4 år gått och the rest is history, som man brukar säga. Han blev vald och nu ställer han upp för omval. Och vad som händer nu och sen, det är en ny historia och en helt ny nyhetspodd, tror jag också. Tack så jättemycket för det här, Andreas Elving. Vi har pratat om Donald Trump och vad som förde honom till makten. Jag heter Karin Götelid och det här var nyhetspodden från Svenska Yle. Hej då!